I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Jag har inte stått på den här platsen så mycket den här sista tiden som ni har märkt, och det har ju kanske inte heller funnits behov, men nu har ju läget lite förändrats och jag hade lovat att hjälpa David vissa söndagar som får avlastning. Och vi hade lite med David funderat att jag skulle hålla i regel temapredikningar kring vissa söndagars teman. Men det ska vi inte göra idag, utan idag har jag tänkt att vi skulle stanna inför episteltexten som vi redan hörde från Filipperbrevets andra kapitel. Vi kan läsa den igen. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskapen i anden och medkänsla av barmhärtighet, gör min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än ni själva. Se inte till det eget bästa, utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. David predikade för några söndagar sedan om Filipperbrevet, som ni kanske kommer ihåg från det första kapitlet. Och då fick vi en liten introduktion till detta brev. Så vi ska inte säga jättemycket om det nu, men vi ska konstatera att Paulus skriver detta brev från sin första fångenskap i Rom. Och även om han till det yttre är fängslad, så är han fri i sin själ. Filipperbrevet brukar kallas för glädjens brev. Och när man läser det så förstår man nog varför. Han har flera glädjeämnen där. För det första så tackar han alltid Gud när han tänker på Filipperna. Jag har varit med ända sedan församlingen grundades. Då har de varit med i evangeliets utbredande. De har varit med ekonomiskt och de har varit med i förbön. Och det här grundandet borde ha skett under Paulus andra missionsresa, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 16. Det kan ni gärna läsa när ni kommer hem. Och det berättas om hur han kom dit och blev satt i fängelse, och sen om det med Lydia och det andra. Så det var ett glädjeämne. Sen, men hans största glädjeämne är att evangeliet har framgång som det hade den här tiden. Och han nämnde till och med att vissa predikar evangelium med orena motiv, det vill säga för egen vinning. Men inte ens det låter han bekomma sig så jättemycket, utan han säger att Kristus blir i alla fall predikare. Antingen för synsfull eller uppriktigt. Och det glädjer mig över. Och sen glädjer han sig också över sin fångenskap, som han säger, sina bojor. Eftersom han vet att trots att han till det yttre inte hade så välställt, så kommer det att leda till hans frälsning. Det vill säga, Guds rike, Gud bär inte bojor. Och hans bojor kan inte heller hota hans frälsning. Så Paulus säger av hjärtat glad när han tänker på Filippi. Och det var han också den gången när han blodig och piskad satt i fängelsecellen och sjöng lovsånger mitt i natten till Gud tillsammans med Silas, hans reskamrat. Men nu när Paulus skriver Filipperbrevet så saknas ännu något för att Paulus glädje ska bli fullkomlig. Eftersom han sa ju att gör min glädje fullkomlig. Och man kan också använda Hedegårds översättning för att hans glädjebägare ska bli fullt i bredden. Och det som är temat för vår text idag. Vad skulle ändå kunna öka Paulus glädje? Är det alltså något som Paulus vill förändra hos brevets mottagare i kristna Filippi? Och vad skulle i så fall kunna motivera dem till denna förändring? Paulus säger, gör min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller egen nytta, kunde man också säga, eller om ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än i själva. Se inte till ditt eget bästa, utan också till andras. Och Paulus kommer med en rad önskningar till de kristna i Filippi. Man kunde kalla det förmaningsord. Förmaningar till kristen enhet. Och egentligen börjar detta inte här, utan det börjar redan i slutet av första kapitlet. Där han säger, se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vare sig jag kommer på besök er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och har samma sinne och kämpa för tron på evangeliet utan att på något sätt låta skrämmas av motståndarna. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Här kan man läsa mellan raderna att Paulus räknar med att trons grund är klar för Filipperna. De litar på Kristus och de har genom tron sitt medborgarskap i himlen. Han behöver inte som med Galaterna fylla den på nytt genom sitt brev med smärta, som han säger. Utan Filipperna har med sina gärningar, sitt engagemang för evangeliet visat att deras tro är äkta. Det är alltså till kristna han skriver, till på nytt för de kristna som lever av evangeliet. Paulus kan ju inte se in i deras hjärta, utan liksom alla andra människor är han hänvisad till det som syns för ögonen och hörs med öronen. Det vill säga den kristna trosbekännelsen och det kristna livet. Så nu har Paulus egentligen bara en önskan, en förmaning till den. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne. Eller som det står i vår text från andra kapitlet. Gör mig glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Så vad är det konkret som Paulus önskar? Han önskar att församlingen bevarar den kristna enheten i tro. Det som David nämnde här i början av gudstjänsten. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och har samma sinne och kämpa för tro på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Och vilka är dessa motståndare som han nämner? Jo, han säger i kapitel 3: se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Och dessa tre begrepp använde Paulus om judaistiska lärare som hade nästlat sig in i den kristna församlingen. Och som bland annat lärde att omkärdelsen var nödvändig för salighet. Sen fanns det också splittringstendenser i församlingen. Det ser vi till exempel i kapitel 4. Där han säger att han uppmanar Evodia och Syntyke, två kvinnor, att vara eniga i Herren. Det är det första som gäller den kristna friheten. Och kanske det som vi i regel tänker på, speciellt i våra sammanhang. Att vara enig och tala ett och detsamma när det gäller den kristna tro. Och detta är också något som Paulus återkommer till i många av sina brev. Kan tänka på Romarbrevet 16, Första Korinthierbrevet, Andra Korinthierbrevet, Galaterbrevet och till exempel Efesierbrevet 4. Det finns många ställen. Och nu här också till Filipperna. Det finns bara ett sant evangelium, det som Filipperna kämpade för tillsammans med Paulus. Och då kan man inte samtidigt tillåta något alternativt glädjebudskap vid sidan om detta enda sanna. Luther sa ju, läran är Guds och inte vår, och därför är det inte vår sak att kompromissa något med den. Paulus fortsätter på detta tema i vår text från det andra kapitlet när han säger, gör min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Var enräktiga, säger Paulus, det vill säga eniga i den kristna läran. Men i vår text verkar det också som att vi har att göra med en annan slags enhet. En enhet som i Apostlagärningarna 4 uttrycks med orden: hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade någon av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Det handlar alltså om hur vi lever som kristna. Enheten i Kristi kropp som är en. Här får vi göra avkall på hur mycket som helst. För här handlar det om sådant som är vårt. Eller i alla fall sådant som vi förfogar över. Paulus säger, var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa, utan också till andras. Nu talar Paulus om det kristna livet. Sök inte konflikt eller tom ära. Sätt andra högre än er själva. Och vilken kontrast är det inte mot den Paulus som vi möter i till exempel i Galaterbrevet 1. Där han minsann söker konflikt. Där han säger, även om vi själva eller en ängel från himlen inte skulle ge ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Så ska han vara till spillogiven. Det gäller på lärarens område. Det här gäller alltså livet. Och där tar Paulus Jesus som modell för de kristnas inbördesförhållande. För den sista versen lyder: var så till sinnes som Jesus Kristus var. Och tankarna går osökt till en berättelse från de synoptiska evangelierna, där det berättas om hur lärjungarna hade en dispyt om vem av dem som var störst. Jesus säger: folkets kungar beter sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare. Men så ska det inte vara hos er. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänare. Jag är här mitt ibland er som tjänare. Vi ser av flera berättelser hur lärjungarna gärna vill ha de främsta platserna. Vi är kanske inte lika ambitiösa som Zebedeus söner, så att vi skulle räkna med att få sitta på Jesu högra eller vänstra sida i den himmelska världen. Eller rätta mig om jag har fel. Men jag tror att denna fara finns ändå hos oss. Att falla in i samma tankebana som lärjungarna och fundera: vem är störst? Vem är liksom i vår krets den förnämsta, den mest betydelsefulla? Men i Kristi rike ska man överhuvudtaget inte tänka så. Utan det kommer inte an på vilken uppgift man har fått i församlingen, utan med vilket sinnelag man utför den. Ingen är för mer än någon annan. Ordets tjänare är just tjänare, församlingens tjänare. Allt är ert, skriver Paulus till korinterna. Och då avser han sig själv och Apollos, eller ordets tjänare. Det tillhör församlingen, inte tvärtom. Vad är Paulus, har han tidigare sagt. Vad är Apollos? Det är tjänare som har fört dig till tro. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Och detta gäller också i denna församling. Detta är inget showroom för någon pastor eller lärare, utan vi alla utgör Guds byggnad. Vi är likvärdiga och tillsammans tillhör vi Kristus. Här kan vi tänka på den här sången Mellanrö kyrka, den här kantorspojken som gillade att spela kyrkan. Och där står det ju att när kyrkan en gång blir hans, hur härligt ändå, när poptoner ljudar och församling hör på. Och där är det ju poängen att det är han som håller show, och församlingen finns bara där för att lyssna och göra hans upplevelse större. Och det samma risk finns det också i en församling. Det är att församlingen finns där för att göra pastorns eller den som predikar hans upplevelse större. Men så är det alltså inte, utan Paulus säger att allt tillhör er. Allt tillhör församlingen, och församlingen tillhör Kristus. Vi har våra uppgifter och vi behöver pröva vår inställning till dem. Vilken är motivering till att utföra min uppgift? Söker vi ära av människor, det som Paulus kallar tom ära? Eller vad är det vi söker egentligen? Vad motiverar oss att utföra de uppgifter som vi har i församlingen? Paulus har redan gett Filipperna ett exempel. Det bästa av alla, det är Jesus. Men efter vår text så fortsätter han med att beskriva hur Jesus lämnade sin höga ställning och tog en tjänares gestalt och blev lydig ända till döden på korset. Vad var Jesu motiv för denna insats? Jo, det var hans kärlek till dig och mig. Far, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt den få se min härlighet som du har gett mig, för du har älskat mig före världens skapelse. Det vill säga, Jesus hade vårt eviga väl för ögonen när han förnedrade sig. Och senare i brevet så ger Paulus också oss ett annat föredöme, sig själv. Han skriver i kapitel 3: bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter din förebild här i oss. Det jag ofta har sagt, det säger jag nu med tårar. Och nu gläds inte Paulus längre när han kommer till detta ämne. Många lever som fiender till Kristi kors. De kommer att sluta i fördärvet. Och han förklarar sen vilka dessa är. Det är det som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Paulus hade sitt hjärta i himlen. Han ville föra så många som möjligt till Jesus. Han ville hjälpa dem att bevara sitt tro. Säg att be mig om jag inte predikar evangelium. Men vilken är vår inställning till dessa saker? Om Gud var beredd att offra sin enfödde son för att friköpa oss, vad är då du och jag beredd att göra? Kristus tjänade ända till korsdöden. Han är störst enligt den omvända ordning som finns i Guds rike. Vi kan aldrig tjäna som han, men Guds ord säger, var så till sinnes som Kristus Jesus var. Tjänaren är inte för mer än sin herre, utan herren förnedrar sig ända till korsdöden. Så varför ska då du och jag söka tom ära eller egen vinning? När Gud genom sin apostel manar oss till ödmjukhet och inbördes kärlek till att sätta andra högre än oss själva, så menar han vad han säger. Visst, vi kommer inte att lyckas, vi kommer till korta. Men det är ingen ursäkt för oss att inte lyfta fram de här förmaningsorden i vår text. Eller de förmaningar som finns i Bibeln i övrigt. Men samtidigt behöver vi lägga märke till sättet på vilket Paulus väder till församlingen. Han vet att förmaningen i sig inte ger någon kraft att utföra det som den befaller eller uppmanar till. Kraften kommer från evangelium. Så hur gör Paulus? Jo, han ber dem tänka över eller meditera över sin relation till Kristus. Vad äger det i honom? Och vad är det utan honom? Han skriver så här. Om ni nu har tröst hos Kristus. Ja, egentligen står det mer ordagrant. Finns det alltså någon tröst i Kristus? Finns det någon uppmuntrande kärlek? Någon andens gemenskap? Eller delaktighet i anden? Finns det mer känsla och barmhärtighet? Gör de min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Finns det alltså någon tröst i Kristus? Paulus kommer med ett retoriskt knep. Självklart finns det tröst hos Kristus. Filippen har ju själva visat den saken genom att ge sig hän åt arbetet med evangeliet. De har visat sig vara villiga att lida för Kristi namns skull. Varför skulle de ha låtit sig utsättas för det om Kristus och hans korsdöd inte skulle betyda något för dem? Men genom att påminna dem om det de redan vet vill Paulus motivera dem till det han önskar av dem. Att de ska vara måna om varandra och sätta andra högre än sig själva. Det ena är lika självklart som det andra. Rättfärdiggörelsen är ju det som konstituerar den kristna religionen och gör den annorlunda än alla andra religioner. Ja, på samma sätt är också ordet om Kristi efterföljelse något självklart. Något som inte går att välja bort. Förmaningen är inte och ska inte vara någon främmande röst för en kristen. En pånyttfödd människa har ju samma röst i sitt inre. Även om den där är grumlad av den gamla människans maning och krav på själviskhet. Eller till att söka den egna äran. Vi har ännu ingen fullkomlig kunskap om Guds vilja. Och därför ska vi gå till skriften och lära oss mer om vad Gud vill. Vad han har uppenbarat för oss i skriften. Men när vi hör Gud tala genom sitt ord. Så talar det till vårt hjärta, vår nya människa. Det som Gud vill. Kärleken gör inte ont mot nästan, säger Paulus i Romarbrevet 13. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Nu ska vi fråga, har vi någon tröst hos Kristus? Ja, visst har vi det. Världen går mot sin undergång. Mörkret tätnar omkring oss. Vi anses vara dårar som tror på Bibeln ännu på 2020-talet. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Så låt oss hjälpa varandra och stödja varandra på vägen till himlen. Låt oss i ödmjukhet och barmhärtighet se till varandras timliga, men framförallt andliga, eviga bästa. Så att denna församling skulle få vara en trygg plats där vi kan söka styrka under vår färd till himlen. Amen. Låt oss be. Du gode herde som för fåren gav ut ditt liv, vi ber till dig om nåd att följa dig i spåren på kärlekens och fridens stig. Låt mig var dag en större skara förenas i din sanningsljus, att det till sist må evigt vara en herde och ett fårahus. Amen.